Jag kan börja säga någonting mer. Ni har förstått att jag heter Olof. Jag bor i Storvreta, lite norr om Uppsala till vardags. Och är också uppvuxen i Uppsala. Även om jag har ett släkt norrut. Ni som finns med koppling till EFS kanske vet att jag har jobbat med SALT i ganska många år. Vårt barn- och ungdomsförbund. Men nu är jag då generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Som egentligen är som en paraplyorganisation att samla evangelisk kristna från hela kristenheten. Sånt vi kan göra tillsammans, där vi kan jobba med viktiga frågor tillsammans. Och också där jag, som i min roll, finns med mycket som en röst i det offentliga samtalet. Men det är inte egentligen så mycket det vi ska fokusera på den här helgen. Det är ju en helg av fokus på upprättelse, av helande. Jag tänker mig att det går som en ström från Guds tron. Det talas om den strömmen flera gånger i Bibeln. Och det är en ström av Guds närvaro. Men det är också en ström av läkedom väldigt konkret. Den fullkomnaste himlen där det står att vi ska få plocka frukter av träd som bär frukt varje månad. Som är läkedom för folken. Men det står också djupast sett för någonting av vem Gud är i möte med Gud själv så upprättas vi människor, vi helas, vi blir de vi är tänkta att vara. Och det här har många sidor och imorgon så ska vi då jobba lite särskilt med olika frågor där vi kanske kan ha lite olika slags bagage som människor. Vi kommer tala om skuld och förlåtelse, om skam, om olika typer av bindningar som vi kan ha som vi begränsas av. Vi kommer tala om kanske okulta erfarenheter som har satt sina spår, sexuella erfarenheter som har satt andra spår. Så det blir ganska mycket och känner du att jag kanske ändå borde ha varit med men inte har anmält dig, så även om du inte bjuds på lunch nu då, så ta gärna chansen. Det är ett erbjudande helt enkelt. Sen möts vi imorgon kväll också för det som lite grann blir uppföljning av den här kvällen med temat vad vi är och har i Kristus. Temat för kväll är alltså Guds fadershjärta. Och som ni kanske redan har anat så ska jag ta mig ett avstamp i den här texten som Johan läste. Det är skildringen av det första syndafallet. En känd berättelse. På ett sätt en lite märklig text. Det är ju, jag menar, ja, men det är en speciell text. Jag har hört flera människor som har börjat läsa Bibeln och så kommer de till kapitel 3 där det tas som en talande orm och man tänker, vad är det här för bok egentligen? Men på något sätt så tänker jag att det vi möter här är en väldigt både sann och djup story egentligen om vad det är att vara människa. Jag tror också att det går tillbaka på en verklig händelse på något sätt. Men vi lär oss väldigt mycket viktigt i den här berättelsen. Och lite grann att grunden för det som vi också kommer till i resten av Bibeln läggs här. Om vi hade plockat ut kapitel 3 i första Moseboken så är det väldigt mycket i Bibeln som blir svårt att förstå. För här händer det någonting väldigt dramatiskt som egentligen ändrar spelreglerna för hela mänskligheten från och med den dagen. Utan budskapet om Gud som vår skapare men också utan budskapet om synden som vårt uppror mot Gud så blir ju egentligen mycket av resten av Bibelns story ganska onödig. För någonstans så handlar ju Bibeln om hur Gud försöker återställa den skada som uppstod i det här läget. Och jag tänker att det finns åtminstone tre saker som den här berättelsen om syndafallet säger till oss. Och det första du säger är att den djupaste roten till våra problem som människor, den ligger i vår vilja att vara våra egna herrar. Det tänker jag det första som vi verkligen lär oss grundläggande i första Mosebok 3. Det finns mycket som ställer till det i den här världen och mycket som är annorlunda än Gud hade tänkt det. Men själva roten och ursynden, om man så vill, den ligger i människans vilja att vara sin egen herre. Men när djävulen lyckas få med sig Adam och Eva i sitt uppror mot Gud, då gjorde han det genom att locka dem med det här att de skulle bli som Gud. De skulle själva kunna avgöra vad som är rätt och fel. Vi har en frukt här som kommer från ett träd som ger kunskap om gott och ont. Och man kan ju fundera på vad är egentligen problemet? Vill inte Gud att vi ska veta vad som är rätt och fel? Och det är alldeles uppenbart att Gud vill det. Bibeln handlar ju väldigt mycket om just vad som är rätt och fel. Men jag tänker själva kärnan i syndafallet är att människan vill kunna ta reda på det här utan att gå omvägen via Gud. Hon vill klara det här på egen hand. Var sin egen herre. Det är ju det som ormen lockar med. De ska bli som Gud med kunskap om gott och fel, gott och ont. Och då blir de sina egna lagstiftare. De kan klara sig på egen hand. Och det är också därför som synden i våra liv har en sån makt. Synden skiljer oss människor från Gud. Det säger Bibeln på många ställen. Och egentligen får vi förklaringen till det redan i första Mosebok 3. Det är ju ganska självklart att synden skiljer oss från Gud. För synden är ju i sig ett slags nej tack till Gud. Nej tack, jag klarar det här på egen hand. Jag kör mitt eget race. Jag vill själv kunna avgöra vad som är rätt och fel, ont och gott. Jag vill inte gå omvägen via dig. Jag vill vara kung själv, herre i mitt hus. Det är klart att det skiljer oss från Gud. För det är ju att skilja sig från Gud. Och det är ett mönster som tyvärr går igen i hela mänsklighetens historia. Och här får vi den första tydliga bilden av vad det handlar om. Syndafallet. Men det är inte bara det. Det är ju illa nog. Synden har ju också gjort att vi har fått en förvriden bild av vem Gud är. När djävulen förleder de första människorna till synd, så gör han ju det genom att han spelar lite grann på deras osäkerhet på om Gud verkligen är god, om Gud verkligen går att lita på. Ni ska visst inte dö, säger han. Och det är ju faktiskt ett annat sätt att säga att Gud ljuger. För Gud hade ju sagt att om de åt den här frukten, då skulle de dö. De skulle döden dö, står det till och med. En slags existentiell död också, en andlig död. Men ormen vill så in den här lögnen att Gud ljuger, att han är snål och egoistisk. Han vill inte dela med sig av sina rikedomar och sin kunskap till er människor. Så det är bäst att ni tar kontroll över ert eget öde. Skippa det där med Gud och försöker klara det på egen hand. Det är just det som är i lögnen. Och det handlar ju ganska mycket om Guds bild faktiskt. Vem Gud är. Adam och Eva, de uppmanas att ta saken i egna händer. Och då uppstår också den här sprickan mellan människan och Gud. Det första som händer efter syndafallet, det är ju att Adam och Eva tillverkar höftskinken åt sig. Om ni minns det, den formuleringen. Så det är alltså inte bara synden som kommer in i deras liv. Det är också skammen som kommer in här. Rädslan för att visa upp sig sådan man är. Djupast sett bottnar den i att man har kommit på kollisionskurs med sin egen skapare. Och så kommer då den sista scenen i det som Johan läste, där Gud faktiskt söker upp sina fallna människor. Adam och Eva, de har ju gömt sig, de vill inte träffa Gud. De har märkt att oj, nu händer något och vi kan inte riktigt kontrollera det här längre. Man gömmer sig för Gud. Och det är en sån tragik. Det är lite komiskt, hur skulle man kunna gömma sig för universums skapare? Det är ju, ja, det går ju inte, han ser ju allt. Men människan har blivit rädd för den Gud som har skapat henne. Och hon tror på något vis att Gud vill oss illa. Just det som ormen faktiskt antydde i sitt sätt att förleda Adam och Eva. Och jag tänker att här ser vi också hur aktuell den här berättelsen är. Det är en story om människan i alla tider. Även om det ursprungliga syndafallet ligger långt bakåt i tiden, så är det här en slags blixtbelysning också av vår egen tid. Jag tänker att människan, inte minst i vår tid och kultur, är extremt fast i sin egen självcentrering. Imorgon ska vi tala om narcissistiska mönster, och det kan ju låta avancerat och så, men det handlar helt enkelt om vårt fokus på oss själva. Att vi är så oerhört centrerade kring oss själva, mån om att på något vis skapa vår egen trygghet, få andras bekräftelse som ska på något vis göra att vi känner oss värdefulla, trots att vi någonstans innerst inne är osäkra på om vi verkligen är värdefulla. Det går vi in på mer imorgon. Men allt det här har ju sin rot i syndafallet. Och jag tänker också på vår rädsla för att förlora kontrollen. Jag tror också en ganska utbredd sak, inte minst i vår kultur. Vi har ju dels liksom väldigt bra materiellt, de flesta av oss. Vi är vana att ha en ganska stark trygghet och stabilitet utifrån vår ekonomi och det materiella. Och faller man mellan stolarna i vårt samhälle så fångas ju de flesta ändå upp på något sätt av vårt sociala skyddsnät. Och det är inte fel, men på något sätt så kan det också skapa en illusion ibland av att vi har mer kontroll än vi har. Och sen så finns den där gnagande osäkerheten hos många av oss. Ett ok också av prestation, där vi känner att vi måste prestera för att få omgivningsbekräftelse, men också bara visa upp en fasad som gör att vi känner oss värda andras kärlek. Att vi får vara populära, uppskattade. Än en gång, det är inte fel med de här sakerna, men det blir så lätt en väldigt central del av hela våra livsprojekt, att vi krampaktigt nästan ska prestera, visa upp en yta, en fasad, nya fina bilder på Instagram och Facebook. Och det handlar faktiskt inte bara om det här banala, utan någonstans så svarar mot ganska djupa behov av att jag vill känna mig älskad, jag vill känna mig sedd, jag vill ha kontroll. Och det bottnar i någonting här som är större än bara det yttre. Och det är kopplat till skammen, precis som i syndafallet. Skammen över att jag kanske trots att inte alltid lyckas leva upp till alla de här högt ställda förväntningarna. Skammen över att inte duga. Skammen över att vi någonstans känner på oss att om Gud verkligen är både god och helig, ja, då måste vi faktiskt någonstans komma till korta inför honom. Och så gömmer vi oss för Gud. Kanske inte som Adam och Eva bakom något träd, liksom, men mentalt försöker vi lite grann hålla oss på vår kant. Det blir så smärtsamt och så konfronterande när vi släpper in Gud på allvar i våra liv. Vet inte om ni känner igen er, men jag tänker att det här är mönster som går igen ganska mycket i vår kultur, och jag tror i många av våra liv. Och så är det så fascinerande när man läser berättelsen om syndafallet och ser hur den slutar. Det går ju för sig att läsa vidare där Gud också avkunnar dom över de första människorna. Men den första delen ändå avslutas ju med en väldigt befriande iakttagelse. Man kan ju tänka att när Gud kommer till Adam och Eva efter det här fallet, att det första han ska göra är att skälla ut dem efter noter. Nu har ni ställt till det på så många sätt. Och det har de ju. Och det finns inget försvar för det. Våga inte visa er igen, för då ska jag förinta er. Så skulle ju Gud kunna säga. Och det är faktiskt många som har en bild av Gud som är ungefär så. Att om jag blottar mig för honom, då kommer smällen, liksom. Men det är ju inte så Bibeln presenterar Gud. Det första han frågar är ju: Adam, var är du? Adam. Och Adam betyder ju människa. Människa, var är du? Så det första Gud gör, han vet att nu har vi ställt till det vid människor. Men det första han gör är faktiskt inte att tala om det. Det kommer en tid för det också. Självklart, Gud är ju sanningen. Han måste ju någonstans vara ärlig med läget. Men det första han gör är att han söker gemenskap. Han söker kontakt. En möjlighet att på något sätt reparera den här skadan som både djävulen och Adam och Eva har varit med och orsakat. Och jag tänker att här ser vi också någon slags cliffhanger till hela resten av Bibelns budskap. Både i gamla och nya testamentet kan vi läsa om hur Gud på olika sätt söker kontakt med sin förlorade skapelse. Han vill vinna tillbaka oss människor på sin sida. Och det här blir ju aldrig tydligare när vi kommer till evangeliernas skildring av Jesus. Och jag tänker att det finns mycket att säga om Jesus och vad han hade för uppdrag i den här världen. Några grundläggande delar av hans uppdrag tänkte jag säga någonting om. Och den första delen av uppdraget är ju just att åtgärda syndens problem. Att helt enkelt bära den skuld, den skam som har kommit över oss människor på grund av syndafallet. Tyvärr slutade vi inte att synda då. Det var debuten i syndens värld. Men vi fortsätter ju, vi människor. Och det går tillbaka på den här viljan att vara sin egen herre. Vi syndar gång på gång. Och det handlar inte bara om handlingar, det handlar om hjärtat också. Men det visar sig på olika sätt. Och Jesus kom ju för att faktiskt gå in i just det problemet. Bära skulden i vårt ställe. Allt det vi människor har ställt till med under historiens lopp. Och det är det viktigaste som Jesus gör som 100% Gud och 100% människa. Jesus visar ju också på ett rätt sätt att leva. Vad är det slags liv vi egentligen kallar att leva? Det vi till viss del ändå sa nej till där redan i syndafallet. Det livet vill Jesus visa på nytt. Han vill bli en mall, en förebild som du och jag kan få ta efter. Som vi kan få spegla våra liv i. Och där är också Jesus viktig, helt klart. En förebild för oss människor. Men klart, ser man till Bibelns budskap i stort så är ju det första uppdraget det allra viktigaste. Att bära din och min synd i vårt ställe. Men det finns faktiskt en tredje sak som Jesus gör. Och allt det här hänger självklart ihop. Och det är att han uppenbarar Guds väsen för oss. Jesus visar oss hur den Gud faktiskt är. Bortom våra rädslor, bortom våra missuppfattningar om Gud. Så uppenbarar Jesus svart på vitt vem han är. Och nu ser jag att den här lever sitt eget liv. Men den där tänkte jag att vi skulle läsa nu. Ingen har någonsin sett Gud, skriver Johannes. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Och det innebär ju klart att om du och jag vill få en rätt bild av Gud och förstå mer på djupet hur den Fadern faktiskt är, då ska vi se på Jesus. Den här bilden som blev förvriden redan i med syndafallet, när människan faktiskt gick på djävulens lögn. Ja, det är den som Jesus kontrar och uppenbarar Fadern för oss. Och det är klart, då blir ju den självklara frågan, vad ger då Gud, Jesus för bild av Gud? Vi skulle kunna titta på många texter för att se på det. Egentligen handlar ju hela Nya Testamentet om den frågan. Och också andra naturligtvis. Men vi ska få lyssna till en väldigt känd liknelse. Och för er som har rört er mycket i kyrkan är det här garanterat inte första gången ni hör den här texten. Är du mer ny så kanske det är en av de första. Oavsett vilket så ska vi få stanna upp inför liknelsen om den förlorade sonen. Och jag har bett Johan att bistå mig. Så får vi lite variation.
Så då läser jag ifrån Lukas evangeliet.
De första två tredjedelarna blir det av den liknelsen.
Det jag ska läsa är från 15 kapitlet, vers 11 och fram till 24. Lukas 15, 11. Är ni med? Typ. Vidare sa han, Jesus alltså. En man hade två söner. Den yngre sade till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt så kom en svår hungernöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna vilja äta sig mätt på fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen.
Jag vet ju inte hur det är med er. Men jag tror faktiskt att vi är ganska många som kan känna igen oss på något sätt i sonen i den här berättelsen. Vi kanske upplever ungefär som den här berättelsen handlar om, att han har fått ett stort arv. Och med arv kommer ju också vissa förväntningar med tillgångar, med möjligheter. Men att vi kanske inte alltid har levt upp till de här förväntningarna som det arvet var förknippat med. Det är lätt att slösa bort det vi har på sånt som egentligen inte har något större värde, något verkligt värde. Det kan ju vara situationer där vi kanske har haft krav från omgivningen eller kanske från våra föräldrar som inte vi kan leva upp till. Vi känner av det här att jag har ställt till det ganska mycket här. Det är någonting som går och gnager. Eller att vi har gjort människor besvikna som vi inte ville göra besvikna. Hur vi än kämpar kan vi inte få det här som vi gjorde ogjort. Är att vi har begått en synd som vi på något sätt inte tror att Gud är villig att förlåta oss för. Det finns många saker som kan göra att det går och skaver i vår relation till Gud, konkret som det handlar om här. Men också till människor som vi står i någon slags skuld till. Och när man känner så, då börjar man också känna av den här skammen. Den här mannen i Jesu liknelse, han säger ju till sin pappa: "Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Alltså, om du bara visste vilket mörker, det svek, den lättja som finns i mitt liv. Ja, då skulle du faktiskt aldrig vilja ha med mig att göra igen. Vi känner på oss att det är för mycket som inte är som det ska. Jag tror att det är en ganska generell erfarenhet. I alla fall i våra ärligaste stunder. Och så ser vi ju fadern då i den här berättelsen. Han är egentligen den som är mest kränkt. Det är ett modernt ord i Sverige. Alla är kränkta. Men den här pappan har ju rätt att vara det. Här har vi en kille som har sagt till sin pappa att jag egentligen vill att du ska dö. Men eftersom du inte har liksom gjort det än, så kan jag få arvet redan nu. Så att jag kan ha lite roligt för det. Det är ett oerhört hån mot sin pappa. En skymf. Och ändå så ser vi att han bryr sig ju inte om det. Han är så mycket mer angelägen om relationen till sin son. Och det är ett eko, jag hoppas ni hör det, ett eko av syndafallsberättelsen. Människan som har ställt till det, som gömmer sig i skam och har all rätt på ett sätt att göra det. Och Gud som fortfarande är mer intresserad av relationen. Skynda dig att ta fram den bästa dräkten, säger han. Klä honom med den, sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den gödda kalven, för nu ska det bli fest. Jag vet inte hur många av er som kan tänka er era föräldrar göra något sånt. Men det vi i alla fall kan vara rätt säkra på är att i den här kulturen, den judiska, det var ju den som Jesus tillhörde, så var det här ett helt förunderligt agerande. Och det finns mycket man kan peka på, men bara en sån enkel sak som att pappan faktiskt springer fram för att möta sin son. Alltså, you don't do that. Man gjorde inte så som medelålders man i den här kulturen. Det var att göra bort sig inför hela byn, bokstavligt talat. Den här pappan gör fullständigt bort sig. Tänk hederskultur, det talar vi om mycket i Sverige idag. Det här är också lite av det. Och så mitt i allt så får ju det också drabba oss då att men Gud bryr sig faktiskt inte om att han gör bort sig. Han är beredd att göra vad som helst för att få visa oss sin kärlek. Det är faktiskt det Jesus låter oss förstå med den här liknelsen. Och det är det som Jesus själv sen gör på korset. Fadern och sonen hänger ihop. Det är ju ett, treenig Gud. Fader, son och ande. Och Jesus gjorde den här resan alldeles på egen hand lite senare. När han blev korsfäst. Och vi talar ju en del om korset i kyrkan, men kanske inte alltid att vi tänker på också hur förödmjukande det här med korset är. Alltså om vi tänker på temat skam här. Hur en människa drabbas av skam, gömmer sig för Gud, har ställt till det. Ja, men vad ser vi utifrån det om vi tittar på korset? Ja, vi ser Jesus som frivilligt går i döden, ja. Vi ser också en Jesus som blir avklädd. Han hänger där nästan naken, blodig. Svetten rinner ner i ögonen. Flugorna surrar kring ögon, kring såren. Och folk där nere, de går förbi och tittar upp på Jesus som korsfäst. Ser hur han kämpar med smärtan. Han kämpar bokstavligt talat mot döden. Och vad gör de? De hånskrattar åt honom. De spottar åt honom. Det är inte liksom, det är inte compassion. Det är inte barmhärtighet som Jesus får möta i den utsatta situationen. Det är precis motsatsen. Helt utblottad inför världen. Och till slut, och det är så korsfästelsen slutar normalt då, så orkar man inte hålla uppe kroppen utan huvudet faller ner. Man klarar inte av att hålla uppe och då kvävs man till döds. Så efter tortyren, efter såren, så är det egentligen kvävning som man dör av. Ja, men det är det Jesus utstod för vår skull. I Galaterbrevet 3 så skriver Paulus så här att Jesus blev en förbannelse i vårt ställe. Jag tror att det är svårt för oss att greppa vad det faktiskt innebär. Om vi tänker vem det här handlar om. Alltså Jesus, Guds son. Han som representerar allt som är gott, allt som är rätt. Han som är ljus allt igenom. Blir till djupaste mörker. Han blir till förbannelse för vår skull. Ja. Han utstod helvetets kval i ditt och mitt ställe. Så kan det gå. Och det är inte bara smärtan i sig. Det är inte bara att det gör ont. Även om det naturligtvis också är en viktig sida av det här. Men det är det här oerhörda. Plus blir minus. Den välsignade, Gud själv, blir en förbannelse. Men det är också tack vare just det. Att Jesus gick rakt in i det djupaste mörkret. In i förbannelsen själv. Som han kan vara till välsignelse för alla som kommer till honom i tro. Det är faktiskt genom det som Gud också idag kan komma oss så nära som han vill. Jesus ropar ju det. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är just för att han tog den övergivenheten som han kan dras hela vägen in i sin närvaro. Ett oerhört budskap. En oerhört sanning. Och vi läser om den i den förlorade sonen på ett sätt. Och vi läser om den på ett annat sätt i berättelsen om den första påsken. Och då tänker vi så att, nej, men vadå, Gud, hade du kunnat lösa det där på något annat sätt? Varför gör det så dramatiskt? Men jag menar, Gud är ju Gud. Han är universums herre. Han är som sagt ljus allt igenom. Han är helig. Han är avskild från allt som är bristfälligt. Allt som är syndigt. Allt som är förbannelse. Det är helt inkompatibelt med Gud. Att ha relation med någon som är på något vis besudlad av synden. Och det kan inte Gud förhandla bort. Det vore som att ge upp sig själv. Men det Bibeln gång på gång säger är att han också lider över det här. Han sörjer över att det är så. Han längtar efter den gemenskap med oss människor som faktiskt gick förlorad i och med syndafallet. Och det är därför han själv tar smällen, straffet, förbannelsen. Och jag tänker att det är bara egentligen mötet med den här sanningen, sanningen om korset, som vi kan bli hela som människor på djupet. Kyrkofadern Augustinus levde på 400-talet. Han sa en gång, och det blev ett bevingat ord: vårt hjärta är oroligt till dess det finner ro hos dig. Jag tänker att det finns en sån här oro i våra hjärtan, en slags rastlöshet. Också en gnagande känsla att det är någonting som inte stämmer. Det är något med mig som inte är som det ska. Och det kan bara få sin djupa hamn, sin djupa läkedom i mötet med Guds kärlek i Jesus Kristus. Det som sker där på korset. Och att se att korset handlar ju om hur den Gud faktiskt är. Gud som vår himmelske pappa. Bara vår himmelske far kan fylla det här inre tomrummet. Som också våra föräldrar aldrig egentligen fullt ut kan fylla. Jag tänker att det är en del av Guds plan också. Att visst, mamma och pappa är ju tänkt att under de bästa förutsättningarna vara både goda föräldrar och fantastiska så att säga, i vår egen uppväxt. Och många föräldrar är ju sådana, men inte ens de mest fantastiska föräldrarna är ju felfria. Och vissa är ju dessutom allt annat än felfria. Och någonstans tänker jag att det skapar det här ropet inom oss människor också. Det är någonting jag inte riktigt har. Någonting jag fortfarande behöver sträcka mig efter. Och tanken är att vi ska sträcka oss efter och faktiskt också hitta vilan hos Gud. Och det är ingen slump att det är där som den onde skjuter in sig och försöker på ens förstöra vår bild av Gud. Så att vi ska ge upp redan från början. Skulle då Gud ha sagt, kan man lita på honom? Det är nog bäst att ni klarar er på egen hand. Men vi har ju faktiskt försökt det, vi människor. Och vi har ställt till det med en hel del under mänsklighetens historia. Just på grund av synden. Just på grund av att vi valde förbannelsens väg. Och så kommer korset som en enda fantastisk käftsmäll. Och jag menar det positivt. Bara skakar om allting i grunden. Gud själv blir förbannelse. För att vi ska få välsignelse. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Står det i Romarbrevet 8. Och Paulus som skriver i Romarbrevet, han förklarar vad som har hänt med oss när vi tar emot det här budskapet om korset. När vi låter sanningen om vem Gud är faktiskt drabba oss. När vi också ber om förlåtelse för vår del av världens synd. Tar emot Gud på nytt i våra hjärtan. Ni har inte fått slaveriets ande, säger Paulus, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är vår nya status, vår nya identitet. Vi ska tala mer om det också imorgon kväll. Men jag tänker att det här är också en process att ta in. Den här nya relationen till Gud som det här handlar om. Och ett konkret område är naturligtvis bönen. Bönen kan vi kanske ha lite olika bilder av, men grundläggande är bön helt enkelt att kommunicera med Gud. Att umgås med Gud, ta tid med honom. Och jag vet att när jag var yngre då handlade bön väldigt mycket om att be Gud om olika saker. Egentligen varken mer eller mindre. Jag hade egentligen en lista med saker. Det här behöver jag. Och så kom jag till Gud och bad om det. Och jag säger inte att det är fel. Det är nog alldeles utmärkt att ha en bönelista. För att kanske minnas också personer vi ber för och liknande. Problemet i mitt fall var ju att det var det enda jag bad om. Det enda min bön handlade om. Hur jag på olika sätt kunde få saker av Gud. Och jag tänker, om vi tar våra jordiska föräldrar. Då skulle de bli ganska ledsna om de enda gångerna vi sökte kontakt liksom var när vi behövde något. Typ när det var dags för veckopeng. Då kom man in på pappas rum. Annars så har man ingen kontakt. Det skulle bli en väldigt torftig relation. Men det skulle också vara en sårande relation. Det skulle vara egentligen en kränkande relation. Och det är likadant med Gud. Han vill ju verkligen välsigna oss. Det är ingen tvekan om det. Jesus talar ganska mycket om det här också. Det är en viktig del av att förstå det här med faderns godhet mot oss. Om ni som är goda förstår att ge era barn goda gåvor, säger Jesus. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Absolut, det är klart han vill det. Eller klart, det är det inte. Han har ingen skyldighet att göra det. Men han säger det ju gång på gång. Han vill välsigna. Han vill ge oss det som är gott. Varför då? Jo, för att han är god. För att han älskar oss. Han vill oss väl. Men Gud vill ju också att vi ibland ska umgås med honom på en utan att fråga om en massa saker. Att bara slappna av faktiskt i hans närhet. Ta emot av hans kärlek. Inte bara söka hans ansikte. Eller inte bara söka hans händer, ska jag säga. För händer är det som ger. utan också söka hans ansikte. Som kanske mer står för att bara söka honom för den han är. Bara vara med honom. Det är egentligen mycket det vi gör när vi samlas för lovsång och tillbedjan. Och vi kan ju ha lite olika språk för tillbedjan, vad som så att säga är mest naturligt för oss. Men oavsett det så ärendet för tillbedjan är ju mycket att faktiskt bara vara med Gud. Söka honom för den han är, hans ansikte, utan så mycket baktankar. Faktiskt bara tala ut det som är sant om honom. För sig själv, för honom, för andevärlden, whatever. Men än en gång så krockar det här så enormt med syndens bild av Gud. Bilden av Gud som snål, som ogin. Kanske en Gud som inte alls är särskilt intresserad av att välsigna oss. En Gud som vi inte tror kanske förstår oss eller bryr sig om hur vi har det i vår vardag. Vi kanske tror på Gud, vi kanske går till kyrkan på söndagarna. Men det är väldigt svårt att se någon verklig koppling mellan våra liv och Gud. Måndag till lördag. Det blir på en sån här distansen. Och så om man går tillbaka till den här liknelsen då med den förlorade sonen. Så finns det ju en till bror där hemma. Johan läste de första 2/3. Men det finns en till brorsa. Och han blir ju måttligt road av faderns välkomnande av den förlorade sonen. Här har jag alla dessa år slavat under dig, säger han. Och aldrig överträtt dina bud. Och mig har aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Och man kan verkligen se framför sig den här killen. Han är arg, han är också kränkt i sin möjligen lite inskränkta världsbild. Eller hur? Det är inte obegripligt. Jag menar, hans bror har verkligen gjort något riktigt grovt. Ja. Och så tänker jag att tragiken här handlar ju dels naturligtvis om oförmågan att visa nåd och på en viss omsorg. Men den största tragiken är ju bilden han har av sin pappa. Eller hur? Vad sa pappan? Ja, men mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss till denna din bror som var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så blir det så förkrossande tydligt där att det är det här det innebär att Gud är vår kärleksfulla far. Han är alltid beredd att ge den som ber honom om det en ny chans. Och så det här som pappan säger till sonen. Han som har valt att stanna hemma. Allt mitt är ditt. Alltså när vi lever i en nära gemenskap med Jesus. När vi väljer att stanna kvar i Guds närhet. Ja, då har vi också fått del av allt i Guds förrådshus. Guds översvallande godhet. Jag hade dem visst där. Men jag tänkte läsa Efesierbrevet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Notera att det är Fadern som välsignas. Fokus är på Fadern, för Jesus har kommit för att uppenbara Fadern. Att bana en väg in till Faderns hjärta. Det är själva centrum av evangeliet. Och vad säger det här då? Jo, det säger att Gud är inte snål. Han är generös. Han vill att vi ska leva våra liv tillsammans med honom. Utifrån en övertygelse om att han både kan och vill välsigna oss. Inte så att vi alltid får det enkelt. För det vet vi och det räcker att se lite grann utöver vår värld hur kristna har det. Många har det ganska tufft. En del blir till och med avrättade för sin tro. Så det är inte det Gud lovar, att allt ska bli enkelt. Men vi kan alltid veta att vår himmelske pappa vill oss väl. Och kommer stå kvar med oss och vilja ha gemenskap med oss. Och det innebär också, jag ska snart avsluta här, men att jag, Gud, är helig. Och jag har skrivit en hel bok om Guds helighet. Jag älskar den sidan av Guds väsen. Jag skulle säga att det är den mest grundläggande egenskapen hos Gud. Oerhört viktigt att vi får tag på Guds helighet. Men det betyder inte att Gud är perfektionist i någon slags hård eller snål mening. Gud har skapat oss till människor, inte till gudar. Han vet att vi kommer ställa till ibland. Men när vi snubblar och faller vill han att vi ska springa till honom för att få hjälp och nåd och förlåtelse. Helande. Inte som vi så ofta gör, springer ifrån honom. Det är det synden handlar om, syndafallet. Vi gömmer oss för Gud. Och Gud vet att vi kommer ställa till det. Det är inte bra, men det finns förlåtelse. Om vi springer till honom mer. Jag tänker på ett barn som ritar en teckning och visar upp den för sina föräldrar. Jag menar, då börjar man ju inte som förälder att liksom kritisera den här teckningen. Och, nej men du, det där strecket var alldeles för krokigt. Där hade jag faktiskt använt en helt annan färg, ska du veta. Eller det där som du kallar en prinsessa tycker jag mer ser ut som en svamp. Man säger inte så, eller hur? Som förälder. Utan man berömmer sitt barn, man säger, men vad fint du har ritat. Oj, vilken läskig drake. Så reagerar en hyfsat sund förälder, tror jag i alla fall, på sitt barns teckning. Jag fick en teckning, jag har fått flera teckningar, men jag har med mig en teckning från min mellanbarn Johannes när han var 3,5 år. Han var väl ingen stjärna på att rita, men jag fick en teckning av honom. Och den föreställde en palm, en elefant och en giraff. Och jag har den, ser jag faktiskt, både som original och i storbild. Detta är då en palm, en elefant och en giraff. Ja, och det är klart, om jag lägger den sidan till så kan jag ha en del synpunkter på den här teckningen. Ja, jag behöver kanske inte ens nämna vilka. Men ja, om jag lägger den sidan till kan jag ha en del synpunkter. Men det är klart, när min 3,5-åriga son kommer och ger mig ett sånt här alster, så ja, men jag blir bara tacksam och glad. Ja, men vad roligt att du har ritat en teckning åt mig. Vilken fin elefant. Pappa såg faktiskt en giraff när han var i Tanzania. Eller hur? Och men det är så vi ska tänka också kring vår himmelske pappa. Gud längtar efter oss med en kärlek som är beredd till och med att gå i döden. Det är faktiskt, det är det vi tror som kristna. Det är det evangeliet vittnar om. Han vill ha en relation till oss där vi kan resas upp till allt det som vi från början var kallade till som människor. Och jag tänker också att Gud vill faktiskt rädda det här lilla barnet som bor någonstans djupt inom oss. Hålla om det. Det här som kanske har farit illa genom livet och som vi fortfarande känner av att ibland blir det så känsligt för oss. Ja, men Gud omsluter det också, tar upp det i sina händer. Att vi får känna tryggheten och värmen i hans närvaro. Gud vill hjälpa oss att tro att det inte finns någon annan plats i den här världen där vi faktiskt mår bättre än i gemenskapen med vår himmelske pappa. Och sen är det självklart så att utifrån den gemenskapen, ja, men då vill han också hjälpa oss att leva det här livet som vi har blivit kallade att leva. Genom sin helige ande vill han forma oss så att vi blir mer och mer lika Jesus. För det är också ett uppdrag och en kallelse jag har fått. Han vill utmana oss att gå i närkamp med de här makterna som ställer sig i vägen för Guds kärlek i den här världen. Det som Bibeln kallar för synden och döden och djävulen. Alla fördärvsmakterna som bryter ner skapelsen. Det är klart att Gud för krig mot dem. Och han vill ha med oss på sin sida i det kriget. Det vore väldigt torftigt om Gud inte fungerade så. Men ändå är det så att om vi inte först har den här vilan i Guds oerhörda kärlek till oss människor. Om vi inte har glädjen i att få kalla himlens och jordens skapare för vår pappa. Ja, men då kommer allt annat som Bibeln talar om att bli en börda. Faktiskt, hur sant det än är. Dagens sista bibelord. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och det kan vara en sammanfattning av den här kvällen. Vi tar en stund bara i bön utifrån detta. Jesus, jag tackar dig för att du har kommit för att uppenbara Fadern för oss. Och Herre, du har gjort det på så många sätt och på sätt som vi aldrig någonsin hade kunnat begära av dig. Tackar dig för den här liknelsen som du själv har presenterat, som du ville hjälpa oss med att förstå hur Guds hjärta faktiskt fungerar. Och du ser här att det så lätt för oss blir så att det är djävulens lögner om Gud som vi lyssnar till, som vi präglas av, mer än vad du säger i ditt ord. Herre, nu ber jag att du bara hjälper oss att tvätta våra ögon, att se klart. Se ditt hjärta bakom alla förvridna gudsbilder. Herre, jag ber för dem av oss som har varit kristna länge, som kanske har fastnat lite grann i ett mönster av plikt, av prestation. Där vi har gått från att vara dina barn till att mer bli dina undersåtar. Herre, du förtjänar all vår tillbedjan, all vår lydnad. Men du har gett oss löftet att vi får vara dina barn. Med ett barns rättigheter och ett barns välsignelse. Herre, hjälp oss att ta emot den gåvan i tro. Ber Herre att du bryter de mönster och tankebyggnader som ställer sig i vägen för den erfarenheten. Herre, jag ber också för de av oss som är nya i tron eller kanske ännu inte har tagit ett tydligt steg där vi har sagt vårt ja till dig. Herre, jag ber att du bara hjälper oss än en gång att se dina öppna armar för oss. Också här ikväll. Tack Herre att du har gjort allt. Du har gjort mer än vi någonsin kunde ha begärt. Du som är allt genom ljus blev till en förbannelse för vår skull. Inte för att du hade gjort något utan för att vi hade gjort något. Och vi kunde inte återställa den skadan själva. Herre, oavsett vårt läge i livet så vill vi än en gång bara få uttrycka vårt beroende av dig. Be dig om förlåtelse för det som har blivit fel i våra liv. Det vi har sagt och gjort och tänkt. Också när vi har haft faktiskt en felaktig bild av vem du är. Be för den här grundläggande vilan. Det som vi hörde att vårt hjärta kan få ro hos dig. Låt ingen behöva lämna det här rummet ikväll utan att ha gjort den erfarenheten. Eller påminns om den på nytt. Vi ber i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.